Judarna de längtade efter den stora välsignelsen och det goda som skulle komma när Messias skulle träda in i den här världen. Och det står att i Hosea-bok så står det lite av vad de väntade. Att han skulle utrota avgudarna. Och det skulle komma en evig trolovning. Och det ser vi i Johannes 3 där det står att han är brudgummen. Det har ju med trolovning att göra. Och sen i Efesbrevet så står det att anden är en förlovningsring också. Och så skulle de få lära känna Herren och det står i Hebreerbrevet 8. Och så går vi till Hebreerbrevet 9 kapitel 11 vers. Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger. Han pratar till judar alltså här. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjord med händer, det vill säga det som inte tillhör den här skapelsen, gick han en gång för alla in i det allra heligaste. Inte med bockar och kalvars blod utan med sitt eget blod och vann en evig förlossning. Alltså innan Jesus kom och fullbordade lagen så var det samma procedurer av djuroffer. Man kan tycka det är ganska meningslöst det här att oskyldiga djur ska liksom offras, va? Vi som gillar djur. Och det var liksom förnyelse av samma hopp år efter år. Och överste prästerna de dog och ersattes av nya. Och man kan undra, ska det snurra på så här i all evighet? Nej, folk börjar bli trötta och man börjar längta efter Messias. Man längtade att Jesus skulle komma. När Messias kom och gick in i det allra heligaste med sitt eget blod vann han alltså en evig försoning. Evig i Bibeln alltid brukar säga det är ande. Evig ande. Att förhänget i templet revs uppifrån och ner när Jesus Guds son dog har alltså budskapet att det gamla är förgånget och se något nytt har kommit som är evigt, som är ande. Och allting i GT brukar jag ju säga har sin eviga uppfyllelse i Herren Jesus Kristus. Och vi ska titta på förebilden lite på den stora försoningsdagen. Som är beskriven i Gamla testamentet. Det var den stora dagen då när översteprästen skulle lägga åt sidan först sina fina utsmyckade kläder. Han skulle klä sig i den enkla vita dräkten i linne. Han skulle därmed identifiera sig med det vanliga enkla folket. Han skulle ta lammet som var utsatt för offret och han skulle slakta det. Ensam skulle han gå in i det allra heligaste med offerlammets rena blod och bestänka nådastolen som övertäckte förbundsarken. Och tänk efter nu, judarna trodde att förbundsarken var Guds domstol på jorden. Detta försoningsoffer krävde alltså Gud en gång om året för att försona Israels synder. Men när den här proceduren var klar skulle översteprästen kläda sig i den här högtidsskruden igen. Och i denna präktskrud skulle han sedan visa sig för folket. Och han skulle lyfta upp sina händer. Och han skulle säga de här verserna ifrån 4 Mosebok 6 och 24. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. Hela Israel väntade tålmodigt utanför tabernaklet på denna händelse. När man nu såg översteprästen komma ut jublade folket. Man knäböjde och tillbad Gud och tog emot välsignelsen. Att man nu såg översteprästen först i den enkla dräkten och sedan komma ut i högtidsdräkten var alltså beviset för att Gud hade tagit emot och godkänt offret. Blodet hade nu tillfälligt, var bara tillfällig förlåtelse i Gamla testamentet, stillat Guds krav till alltså en bättre ordning skulle komma i Jesus Kristus. Det här var alltså en frikännande dom från Guds domstol baserad på dödliga människors vittnesbörd, kom ihåg det. Det var alltså en rättfärdighet baserad på vad man kunde se och förstå med knoppen, med sina naturliga sinnen. Va? Men det berörde inte hjärtat eller vårt samvete som fortfarande krävde offer. Här har du all grund till religion. Det är att i oss finns det en inbyggd drivkraft som söker att rättfärdiggöra sig. Söka ett värde av något slag. Och man jagar på. Men nu skulle en annan ordning komma till stånd genom Herren Jesus Kristus, va? Och han skulle då införa en fullkomlig rättfärdighet genom sin egen son. Uppfyllelsen då Hebreerbrevet 1. Sedan Gud fordom många gånger och på många sätt har talat till fäderna genom profeterna, har han nu på yttersta av denna tid talat till oss genom sin son, som han har insatt till arvinge av allt, genom vilken han också har skapat världen. Överste prästen i GT var alltså en vanlig människa, och folket tog emot vittnesbördet om honom när han sa de här verserna. De förstod mentalt att Gud hade tagit emot offret, och man blev välsignad på det sättet. Men det här var inte den rättfärdighet som Gud ville ha. Nej, man väntar på något mycket, mycket större. Till tron skulle uppenbara sig Paulus. I Hebreerbrevet 11:1 så står det så här. Tron är en överbevisning om det man hoppas, en visshet om det du inte kan se. Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. Och det ordet där jag tagit upp förut är martyr. Det betyder alltså en solklar bevisning i en rättegång som leder till frikännande dom. Nu kan vi snacka om rättfärdighet, för det här går in i hjärtat. Det är intuition, va? Tro. Och då ska vi se hur Abraham fick sin rättfärdighet. Det är ganska märkligt, för han levde ju långt innan lagen. Så här då. Då står det så här. Herrens ord uppenbarade sig för Abraham. Abraham trodde på det och blev överbevisad. Ja, genom det ljus som han fick. Så det står att Abraham räknade som rättfärdig, för han trodde Herren, sin Gud. Och i gamla testamentet var överste prästen klädd i den här prästliga dräkten när han offrade sin för vår synd. Och Jesus kom i enkel dräkt när han offrade sig för våra synder. Han blev som en av oss, va? Klädde sig och gick omkring. Och i GT, gamla testamentet, kom prästen ut till folket i högtidsdräkt med vittnesbörd från Gud. Men Jesus kom ut ur graven i uppståndelsekropp och vittnade om en ny rättfärdighet, va? Lägg nu märke till att 1 Johannes 5, vers 9-12 jämför de här två olika rättfärdiggörelserna, så att säga. Gamla förbundet, en vanlig människa som berättat att nu har jag varit inne här och nu är blodet i mottaget och nu läser jag välsignelsen för er, va? Och den jämför alltså två olika vittnesbörd eller två olika rättfärdigheter då. 1 Johannes 5:9, kom ihåg nu, martyr eller martyria, vad det betyder. För då ska ni få se här då. Om vi godtar människors vittnesbörd, alltså gamla testamentets prästerskap, va, som sa att nu är ni frikända här, för att nu har jag offrat detta. Om vi godtar det, så ska ni veta att Guds vittnesbörd, martyria, är mycket mer. Eftersom detta är Guds vittnesbörd att han har vittnat för sin son, vittnat om sin son. Den som tror på Guds son, han har vittnesbördet inom sig. Inom sig. Här händer det något, va? Gamla förbundet var i knoppen, men nu genom tron så talar Jesu Kristi blod, står det, va? Talar pågående form. Vad talar han då? Han är fullkomlig, va? Han är fullkomlig, han talar rättfärdighet. Du är frikänd. Ja, men hur vet du det då? Jag hade intuition, han talar till din ande. Du måste tvungen att vara född på nytt för att gå in i Guds rike, står det. Och vad är Guds rike? Ja, det är rättfärdighet, frikännande från dom, glädje, frid och glädje i den heliga ande. När du tror på Jesus kommer han in och han börjar manifestera sig inifrån. Vilken skillnad, va? Och den som inte tror på Gud. Han gör honom till en lögnare eftersom han inte tror på vittnesbördet som Gud givit om sin son. Och detta är vittnesbördet: Gud har skänkt oss evigt liv. Man brukar säga så här: vi skulle ju döden dö, va? Kommer du ihåg det? Och nu har vi liv plötsligt, och då måste det ske en dom emellan. Du går alltså från döden in i livet. Rättfärdighet heter det där. Den som har sonen, han har livet. Jesus i våra hjärtan. Den som inte har Guds son, han har inte livet. Och nu ska vi se när Jesus fullbordar detta. Han manifesterar och proklamerar sig som överstepräst. Det här är häftigt. Lukas 24, vers 50. Sedan förde han dem ut. Alltså han är uppstånden nu, va? Ni vet, han står i, han har spikarna och hålen här. Och så för han ut dem till Betania. Och så lyfter han sina händer och välsignar dem. Och medan han välsignar dem skiljs han från dem och blir upptagen till himlen. Då faller de ner och tillber honom. Sedan vänder de tillbaka till Jerusalem med stor glädje. Det här är ju överstepräst välsignelsen, eller hur? Ja. Jesus står nu här i sin uppståndelse kropp och uttalar alltså den översteprästliga välsignelsen i högtidsdräkten, va? Eller hur? Ett bevis direkt att Gud har godkänt offret, punkt slut. Samtidigt som han tas upp talar han från himlen. Han förde dem ut till Betania, vilket betyder fattighuset. Och det låg vid Oljeberget, kom ihåg det? Nu ska vi gå in på lite profetiska detaljer. Det här är underbara saker. Apostlagärningarna 1 och 11. Änglarna sa till männen då: ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Och Jesus, han hade en väldig förkärlek till det här stället som heter Betania. Han ville gärna vara där, va? Markus 14 och 3 kan du läsa. Han blir smord där av en kvinna med dyr nardusolja i Simon den spetälskes hus. Kommer ni ihåg vad som gällde för spetälska? Ut du Jerusalem, här har ni inget att göra. Betania var ett ställe där, ja, lite sjuka och så här samlades. Jesus, han ville gärna vara där, bland de utstötta, va? Och fattiga, där höll han till. Han drogs dit. Och det där han säger: de fattiga har ni alltid hos er. Och Betania betyder just fattighuset. Här bodde även den familj som Jesus älskade, Marta, Maria och Lazarus. Och ni vet, när de fick höra att Lazarus hade uppväxt från de döda, då blev de fullständigt vansinniga, fariserna de här. Och det var här han uppenbarade sig alltså. För vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbar? Så när Jesus nu gör den mäktigaste proklamationen att han är Israels sanne överstepräst, så sker nu detta bland de fattigaste i Betania. Är det inte märkligt vilken Gud vi har? Va? Ja. Det sker här bland de spetälska och bortdrivna från lägret. Kom ihåg det. De var utkörda från Jerusalem. Här finns inga sådana pack, va? Sjuka kan inte vara här, va? Nej. Här bor ju bara vi perfekta som försvinner ifrån. Här går Jesus ut. Och det ligger ett profetiskt budskap i detta med Betania. Jag ska läsa ifrån Hebreerbrevet 13 och 3. Det står så här då: låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans smälek. Står det där. Och sen i andra Mosebok 33 så står det: Mose tog, 33 och 7. Mose tog tältet, slog upp det utanför lägret. Ja, inte bara det. Långt från lägret. Och han kallade detta uppenbarelsetältet. Och var och en som ville rådfråga Herren, egentligen står det där, söka efter Herren. Sanningen med andra ord. Han måste gå ut till uppenbarelsetältet utanför lägret. Men vad var det för något i lägret då? Jo, om du tittar här innan så ska du få se. Det var ju nu det här innan guldkalven och allt det här hade gjort, va? Och därför vred man ju guldet. Kommer du ihåg vad jag sa, att det var laglöshet? Här råder alltså, man har förstört vittnesbörd, man har släppt in världen i lägret alltså. Man har förstört evangeliet, man har gjort det krokigt. Och Mose, han ville ha Gud, sanningen. Så han drar iväg långt utanför lägret och börjar söka Gud. Och det här kom till mig så starkt. Vi måste dra utanför lägret och söka Herren. Utanför lägret. Skiljer från den. Dra ut från den. Om vi vill ha ledning i våra liv. För det finner du inte i lägret. Du finner många röster. Många profeter som Elvor tog upp där. Mose gick därför utanför lägret och tillbad Herren. Och då hände det något, står det. Jo, då ville Gud vara med. Molnet som symboliserar den heliga ande kom ner. Anden kom ner över uppenbarelsetältet. Tänker ni Mose? Han var helt frustrerad. Gud, vill du inte gå med oss längre? Var har vi din väg? Så han går först och han drar ut och söker Gud. Och Herren kommer och svarar honom och visar honom vägen. Han visar honom vägen. Och den som vill söka Herren, han belönar alltid, står det ju, den som söker honom, står i Romarbrevet. Du får se vägen och du får se Guds härlighet. Och hans närvaro eller hans ansiktes ljus kommer att gå med dig på vägen. Och det, nu ska du se ett samtal som Mose har här med Gud. Då, så kommer du att förklara lite. Andra Mosebok 33:13. Om jag alltså har funnit nåd för dina ögon, så låt mig veta din väg, står det egentligen. Vägar står det här, men det står väg. Låt mig se och visa mig din väg, så att jag får lära känna dig, så att jag må finna nåd för dina ögon. Och tänk på att detta folk är ditt folk. Det får vi komma ihåg mitt i allt förfall. Det är inte vårt folk, va? Det är Guds folk. Herren sa, jag ska själv, här står det, mitt ansikte, står det här på hebreiskan. Jag ska själv gå med dig och låta dig få ro. Vad härligt det låter. Inför Herrens ansikte är glädje till fylle, står det varannat. Och det är frid, va? Och så står det i andra Mosebok 33:18. Så ber han, fortsätter han att be. Det här är järvt, va? Låt mig få se din härlighet. Med andra ord, låt mig få skåda ditt ansiktes ljus, skulle man kunna säga också, va? Och nu leder Jesus folket utanför lägret, eller hur? Till Betania för att han skulle manifestera sitt ansiktes ljus. Vägen som går till Betania är en välsignad väg. För där kommer du att få se Herren precis som han är. Och nu ska jag berätta något som jag såg i morse som jag tycker var helt fantastiskt. Jo. Det här med Betania är en mycket märklig berättelse. För Herrens härlighet lämnar templet i den syn Hesekiel får se. Då stannar Herrens härlighet, kommer ni ihåg var Betania låg? Det stannar vid berget öster om staden. Hesekiel 11:23. Det är vid Oljeberget. Ser ni? Vad var det jag sa förut? Hela gamla testamentet pekar på en person, va? Herrens härlighet lämnade templet. Ja, ert tempel ska komma och stå öde, sa Jesus. Eller? Ja. För nu bor han inte längre i ett tempel gjorda med människohänder. Utan han bor i ett tempel byggt i himlen. Det himmelska Jerusalem kan ni också kalla det för. Och så för han dem ut till Betania utanför lägret och sen uppenbarar han sin härlighet för dem. Här får man se Gud ansikte mot ansikte. Underbart. Israels härlighet lämnade templet för evigt när man förkastade honom. Han uppenbarade sin härlighet på berget öster om staden innan han for upp till himlen. Det var från Betania som Jesus kom, fattig, ridande på en åsna. Är inte det idag förresten? Palmsöndagen. Det är idag va? Tror jag. Ja, va? Ja. Det var härifrån han kom. Vad har han ansiktet vänt då? Mot staden va? Men man förkastade honom. Ser ni vad som händer profetiskt? När man har förkastat honom och han har uppstått så vänder han alltså Jerusalem ryggen när han går ut mot Betania, eller hur? Ser ni inte profetiskt hur det stämmer exakt? Han vänder ryggen åt templet och går ut mot Oljeberget där uppenbarar han sig för de sina som nu har fått ett nytt tempel som heter i Kristus. Halleluja! Vi tillber i honom, vi gläds i honom, vi har vårt ljus i honom, vi har vår kraft i honom, vi har allt i honom. I honom har du alla löften, ja och amen. Alla löften. Från detta då ett snabbt hopp till trosrörelsen. Det står rema. Jag ska ta upp vad rema är, för det har missbrukats något så fruktansvärt. I trosrörelsen som missbrukar det mesta i skriften, nådegåvor och särskilt det profetiska ordet. En del rabblar bibelversar som man menar är rema. Hagen menar att ordet alltid skapar när jag talar ut. Hans bibelskola heter ju Rema bibelskola i Tulsa. Men Gud har ju redan skapat allt genom sin son och talat också. Står i dåtid då. Ja, och nu när man tittar på YouTube-klipp så ser man att nu kan det faktiskt. Jag tänkte att nu kan det väl inte bli värre än så här. Jo, tydligen kan det bli värre än så här. Det är så tokigt i de här kretsarna som man blir chockad. Det är så här att när Guds rema talar till dig så är det logos uppenbarat. Och vem ska Guds ord peka på? Jo, titta nu. Psalm 119 och vers 130. Ni vet, Jesus han är logos va? Eller? Och vad händer när ordet uppenbaras då? Ljus, står det. När dina ord uppenbaras avtext så skänker de ljus och urskiljning och förstånd åt enkla människor. Åt Betaniaborna kanske. Och så står det så här. Alltså kommer tron av predikan. Och predikan kommer i kraft av Kristi rema. Därför innebär det, om det ska hända något i era liv och jag predikar, så måste Gud först ha avtäckt sig själv och jag har fått tag i honom och kan reflektera honom precis som han är till er. Annars känner ingenting. Då har man ett täckelse för, säger Paulus. Ingen förändring. Vi ska ta upp ett ställe till där det står om rema som jag tycker är ganska tydligt. Johannes 6:63. Det säger Jesus. Det rema jag talar. Det står talat, står det i våran bibel, men i grundtexten står det talar pågående form nu, äro ande och äro liv. Ja, de är ljus va? När Gud uppenbarar sitt ord genom den helige ande för oss så får vi alltså ljus. Nu. Rema är alltså ljuset som strålar från den uppenbarade Jesu Kristi ansikte. Att predika är därför att reflektera samma ljus till andra. Det ljuset föder tro och mäktiga förvandlingar kan ske. Och Paulus förklarar vad jag nu säger genom att säga så här då. Andra Korintherbrevet 4:6. Lyssna nu noga. Ty Gud som sade, ljus ska lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan. Han har uppenbarat Guds ord, va? Det skrivna ordet som är bokstav har fått liv. För att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska kunna sprida sitt sken. Reflektera, va? Till de som sitter och hör till exempel. Och det kan vi bevisa genom att slå upp Galaterbrevet 1:5. Tänk nu att Paulus använder samma ord, fast på samma mening, fast med andra ord. Galaterbrevet 1:15. Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd, han beslöt att avtäcka sin son. Vad var det nu han var? Han var ordet, va? Han beslöt att avtäcka sin son i mig genom Guds ord. För att jag skulle predika evangelium om honom bland hedningarna. Jag brydde mig inte då om att genast fråga människor till råds. Här ser du att rema är Guds logos uppenbarat och manifesterat i ljus i hjärtat. Objektet för all uppenbarelse är alltså att uppenbara Guds son. Gud vill tända dig och mig som en lykta för att reflektera hans härlighetsljus i andra människors ögon. Det är vad Gud vill. Han vill att sin son, står det, ska växa upp i oss. Hur då? Genom att uppenbara, du ska få kunskap om honom. Och den kunskapen vill han att du ska låta komma till andra människor. När Jesus uppenbarade sig för Emmausvandrarna, ska du se samma sak igen. Han förklarade skrifterna för dem vad som var skrivet om honom. Logos blir rema alltså. Och då upplevde de att det kom ljus och eld i deras hjärtan. Lukas 24:27. Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. Lukas 24:32. Och då sa de till varandra, brann inte våra hjärtan när då? När han talade. Nutid, va? Fast då. Just när han förklarade skrifterna för, just när vi såg, just när vi förstod, just när anden uppenbara, så tändes någonting i våra hjärtan. Det brann, eller det lyste, med andra ord. Vet du vad man kan säga med ett annat sätt? Tro. Överbevisning. Och den här elden och det här ljuset får inte slockna, va? Utan vi ska vaka och bevara det. Och när du gör det kommer Gud att ta hand om dig. Kolla jungfrurna. De brann. De slockna. Man kommer fram till en dörr. Det öppnas. Det stängs. Det är därför Gud säger, glöm aldrig vad han har sagt. Det är viktigt. Ända sedan du är frälst. Lägg ihop allt. Meditera över det. Tänk på vad han har sagt. Och då kommer det att fortsätta. Och bli mer och mer ljus. Ja, jag vet faktiskt inte hur många gånger Guds ord har hjälpt Elvor och mig genom svåra problem. Vägledning, profetiska varningar både till oss och till andra har kommit genom drömmar och genom syner. Guds ande är suverän. Han använder ordet. Anden, ordet, hela tiden. Ordspråksboken 6:20. Ni vet, i ordspråksboken finns det mycket om far och son, och ni ska akta er för skökan och alla andra vägar, va? Då står det så här: min son, bevara din fars bud, förkasta inte din mors undervisning. Ha dem alltid bundna vid ditt hjärta, fäst den kring din hals, låt dem leda dig när du går, vaka över dig när du ligger, tala till dig när du vaknar. Ty budet är en lykta och undervisningen är ett ljus. Och förmanande till rättavisning är livets väg. Du känner igen den smala vägen, va? Här står: min fader här, hans bud är mitt sva. Det betyder vad fadern kräver, eller allt Guds ord. Och så står det om min moders undervisning. Och Paulus säger att vår moder är ju i himlen, va? Han syftar ju på anden då. Torah, det betyder instruktion, alltså andens instruktion. Ser ni? Ordet, anden, ljus. Vem är ljuset? Vem är ljuset? Jesus. Uppenbarar Jesus Kristus. Och det är ett ljus, stod det ju. Överbevisande tillrättavisning som leder till livets väg. Ja, Romarbrevet 8:29-30, så ser du: allt samverkar till det bästa för de som älskar Jesus, va? Vi får tag i honom och vi formas till hans likhet. Och det här ljuset slutar tydligen inte upp att lysa för att du går och lägger dig eller sover. Vad gör man då? Det är ju drömmar han pratar om här, va? Jag vet inte hur många drömmar Gud har talat till mig om. Och hur många gånger han har förklarat om jag vaknar. Det är precis vad som står här. Ja, ordet ska tala till dig när du går och lägger dig och sover. Och jag ska förklara det för dig när du vaknar, står det här på hebreiska. Ja, jag kan intyga att det är sant. Hur många gånger vet jag inte jag har drömt på kvällen och sen får jag uttydningen på morgonen. Bibliskt och sant. Men det är alltid Guds ord det handlar om. Alltid. Ljuset har överbevisat mig om saker i mitt eget liv som jag behöver korrigera mig om. Det har visat mig oss vem som har rätt i konflikter. Det har visat oss, varnat oss för kommande fara. Det har gett oss profetiska budskap och predikningar. Det har varit en otrolig hjälp och en otrolig tröst vid ledning. När vi behöver ledning. Du ser, tar du Guds ord på allvar, då kommer han att ta dig på allvar. Precis. Johannes 1:1, så står det så här: det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådat med våra händer rörde vi, livets ord, är det vi vittnar. Ja, livet uppenbarades, avtäcktes, va? Vi har sett det och vi vittnar om det och vi förkunnar för er det eviga livet som var hos fadern och som uppenbarades för oss. Ja, var då? Var då? Vi fattighuset, va? Halleluja, vi fattighuset. Det sista de såg var Jesus. Och därför vill jag sluta med den versen jag sa förut. Och nu förstår vi hur sant det här är. Kom ihåg ljuset nu. Över oss står det här. Ja, han får ju upp. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I faderns, i sonens och i den helige andes namn. Amen.